USAs hälsominister Robert F. Kennedy Jr. Han presenterade förra veckan tillsammans med hälsodepartementet nya rekommendationer för en balanserad kost. Du vet den här måltidspyramiden som alltid fanns uppsatt hos skolsyster till exempel. Kommer du ihåg hur den såg ut?
Ja.
Han har vänt på den. Istället för att rekommendera att äta mycket frukt och grönt och spannmål så rekommenderar han att äta mycket kött och mycket feta mejeriprodukter. Men också frukt och grönt.
LCHF alltså?
Ja, typ LCHF. Och istället för vegetabiliska oljor då så uppmanar han det amerikanska folket att äta mer smör eller talg.
Ja, det är också LCHF.
De säger själva att de vill återställa sunt förnuft och vetenskaplig integritet i matpolitiken.
Hur går det?
De kallar det för Make America Healthy Again. Hur du, tror du att det kommer gå?
Vi går vidare bara.
Ett vinbröd. Har du läst När man skjuter arbetare av Kerstin Thorvall?
Nej.
Det är en jättebra bok som jag rekommenderar alla att läsa.
Okay.
Det finns en scen när hon är hemma hos sina väldigt kristna föräldrar. Jag tror att de är från Sollefteå, men inte helt säker. Inte Skellefteå, utan Sollefteå. Och då kan de, när de köper vinbröd, de äter aldrig vinbröd färska. Nej. För det är att synda. Alltså att man kan inte njuta så mycket som av ett färskt vinerbröd, utan de la alltid vinerbröd när de kom hem från stan, hon bodde på landet, i ett skåp. Så fick det ligga där 2-3 dagar tills det blev inte lika gott. Och då kunde de njuta av det. Och så är det här vinerbrödet också. Det är inte färskt, utan det har legat här ute 2-3 dagar. Och det är väldigt mycket tugga för att vara vinerbröd, kan jag veta.
Vad är den där kostpyramiden?
Vilken av dem? Den vanliga eller
Robert F. Kennedy Juniors? Är vinerbröd med det?
Nej, jag, inte vad jag såg.
Nej.
Men vi kanske ska göra av oss fråga om det ska in.
Ja.
Det är kanske bra för deras utrikespolitik nu också. Få in ett Danish, heter det inte Danish bread eller sånt där på engelska.
Framförallt blir det alltid lite bättre utrikespolitik om man har en riktigt god fika till.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Kristoffer.
Tack, hej.
Välkommen till programmet.
Tack, tack.
Du vet att Friedrich Nietzsche blev galen, va? Vill du säga det? Vill du säga hans namn?
Friedrich Nietzsche.
Ja, som jag sa. Du vet hur han blev galen?
Nej.
Alltså jag pratar om den tyska filosofen, född 1844 och professor vid universitetet i Basel, enbart 24 år gammal.
Det är otroligt.
Vad har vi gjort i våra liv? Ja. Inte professor i Basel vid 24 års ålder.
Nej.
Och även om hans galenskap kan ha berott på bakomliggande orsaker som en oupptäckt schizofreni eller syfilis som han drog på sig under många av sina bordellbesök.
Under studietiden i Basel.
Ja, men han var ju väldigt olyckligt kär i många gifta kvinnor och sen så
då måste man
var
gå till en bordell.
Väldigt mycket på bordeller. Inte till hans försvar, men lite. Det kanske var tidsandan också. Allt man hör om, alltså han är jämngammal med Strindberg och
grabbarna. Jag tror inte han blev cancelled för det i alla fall.
Nej, men det finns fortfarande chansen. Vi kan fortfarande cancella honom.
Jag har gjort.
Det är också här teorier om en växande hjärntumör. Att vissa forskare spekulerar att han kanske hade det. Oavsett så var det inte något av det som var den direkta orsaken. Utan det var en häst som fick Nietzsche att bli skogstokig.
Mm.
1889 så befann sig då Nietzsche i Turin, där han en dag, nämligen den 3 januari, fick se en kusk som misshandlar sin häst. Och Nietzsche blir då galen och springer fram för att stoppa den här misshandeln. Sen omfamnar professorn, gråtande står det här arma djurets hals, upprepar orden, mor, jag har varit dum, mor, jag har varit dum. Och sen den dagen var Friedrich Nietzsche aldrig mer sig själv.
Hästar är ju totalt
vackra.
De är vackra, men de gör ju någonting med människor också.
Vad då för något?
Man ser en häst och det är lite som att man liksom blir galen av att se den in i ögonen.
Vadå, varför? Jag vet inte.
Jag vet inte, de är obehagliga.
Ja, du tycker de är obehagliga? Ja. De är fina.
Ja, jo, jättevackra, men de kommer också med något slags inbyggd ondska.
Nej, men Kristoffer, det gör de verkligen inte. Gullig liten häst. Har du ridit någon gång?
Nej, ingen häst.
Okej, vi går snabbt vidare i programmet. För det var just den här händelsen som fick den då ungerska filmregissören Bellatar att ta avstamp i när han gjorde sin flerfaldigt prisbelönta film Turinhästen. Den finns just nu på SVT Play och jag har sett den. Den är väldigt långsam. Och jag tror också att den är väldigt ungersk. Mm. Men jag vet inte. Men jag tänker att du ska få se lite.
Jag tror att jag undrar om jag inte har sett den här.
Jag vågar inte fråga för du blir alltså upprörd.
Alltså film förr i tiden.
Det här är inte förr i tiden, det här är från 2011.
Det är väl ändå, det är fan 14 år sedan.
14, är det 14 år sedan?
Innan internet, 15.
Den är ju väldigt vacker, men här, så här är jättemycket. Mm. Blåst, blåst, blåst. Jag skulle vilja påstå att själva vinden är huvudrollen i filmen.
Tarkovsky utan budget.
Ja, men han är jätteinspirerad av både Tarkovsky och Bergman, som du såklart
Det var inte så svårt att se.
Nej,
faktiskt.
Det var inte så svårt att se. Han dog ju förra veckan, Bellatar alltså. Han blev 70 år och han gör cirka 10 filmer. Och
bra filmografi, längd under en livstid. Man ska inte göra fler.
Nej, eller hur?
Nej.
Woody Allen ska ta sig en riktig titt i spegeln för många.
Mm.
Hade riktigt med en femtedel.
Ja.
I arbetet med några av de här filmerna så samarbetade han också med förra årets Nobelpristagare Laszlo Krasznahorkai.
Snyggt, Nanna.
Tack.
Det är helt otroligt.
Fan vad den satt.
Första gången du uttalar ett namn utan problem i den här studien under 5 år. Mm. Och det är inte vilket namn som helst. Det är Laszlo Krasznahorkai.
Han har bland annat varit med och skrivit manus då till Turinhästen, vilket kanske inte var jättesvårt eftersom det framförallt är en bonde och en häst som stretar i motvind i 2,5 timmar. Alltså den är verkligen sanslöst vacker.
Låter som den här inspelningen.
Ja. Vem är bonden och vem är hästen?
Jag är bonden, du är hästen.
Som är ond och obehaglig. Vem är vinden?
Producenten.
Producenten är vinden. Ja, okej. Okay. Den är ju som sagt sanslöst vacker, den här filmen. Meditativ skulle jag vilja påstå. Mm. Alltså, har man lust att ha en liten detox från den digitala världen, slå på den här rullen så ska du få uppleva en meditativ känsla. Men den är också en riktigt, riktigt sömnpiller. Mm. Jag somnade 3 gånger under samtliga 3 försök att se filmen. Och jag har fortfarande...
Hur lång är den så?
2,5 timmar. Och jag har fortfarande en timme kvar.
Det är rätt svårt att somna 3 gånger under 2,5 timme.
Inte till den här filmen, kan jag säga.
Okay.
Gör den ett försök så kommer du se. Men den är bra. Alltså, den är verkligen bra. En replik som jag gillade speciellt mycket är när bonden just kommit hem till sin dragiga stuga efter en dag i vinden.
Du hade 3 repliker totalt att välja på i hela filmen.
Det var typ så. Och då, efter att hans dotter då har hjälpt honom av med stövlarna och ytterkläderna och bjuder honom på en kokt rova till middag.
Mm.
Det är väldigt mycket senare när de tar på av kläder på fäder och sen så äter kokta rovor. Så lägger de sig i varsin säng och så hör man vinden utanför och så säger då den här bonden till sin dotter: hör du inte det heller? Vad, frågar hon då, dottern. Trämaskarna hörs inte längre. Jag har hört dem i 58 år, men nu har de tystnat. Och då säger hon så här: ja, de har verkligen tystnat. Och sen är det bara ännu mer vind. Vill du se hur det här såg ut på film?
Absolut.
Då såg jag att vi inte känner jag. Utvänd jord sig i halv. Det
De har verkligen tystnat. Ja, jag vet inte hur den här slutar. Jag vet inte om man får se Nietzsche i filmen. Men jag antar inte, för jag har somnat ifrån det. Men jag ska göra ett försök.
Jag kan svära på att du inte kommer få se Nietzsche.
Jag tror inte heller det. Jag tror inte heller man får se själva ljuset. Men en grej jag tänkte på, att det är lite som en rip-off. Inte bara då av Tarkovsky och Bergman, utan framförallt av Chantal Ackermans film som är listad som världens bästa film, va?
Mm.
Frågan är vem, det vet jag inte. Men den är listad.
Mm.
Alltså Sean Dielman och som så hennes jättelånga adress på franska som vi har sett, som handlar om en hemmafru som bara är, man får följa hennes dag under 3 timmar typ. Mm. Men den har ju en väldigt stor payoff i slutet där det faktiskt händer något. Vi behöver inte säga vad. Men den här är jag lite orolig över att man kommer inte kanske få samma payoff.
Nej,
men vad vet jag?
Du får se den en 4:e gång.
Jag får försöka hålla mig vaken helt enkelt.
Har du hängt med i den här debatten om den halvhemliga, inte särskilt hemliga artisten Jakob
Lite grann.
Ja, de har då hamnat etta på Spotify Sverige-lista med TikTok-hitten Jag vet du inte min. Har du hört?
Ja, lite grann, fast bara på Ekot typ.
Ja, precis.
Eller Pjättmorgon kanske.
Hela min TikTok var liksom full av den i flera månader.
Mm, är det sant?
För de som har haft turen att inte höra kan de ju lyssna här. Dina steg i natten, jag hör dem gå. Hjärtat viskar att jag bör förstå. Vi stod i längden vid din port och tog slut och allt gick fort. Och jag vet, du är inte min. Ja.
Alltså, ja. Ganska fin. Låter som, vad heter han, Winnebäck, alltså, kanske?
Ja, alltså det är ju...
Som någon sån, vad heter hon den här tjejen? Melissa Horn, typ. Är det inte någon sån random svensk artist som går hem i stugorna?
Absolut. Vad ska First Aid Kit, kunglig hovleverantör av finstämda covers, göra härnäst? Liksom så här...
Utmanövrerade av en AI.
Nej, men precis, det har ju då visat sig att den här låten åtminstone delvis är AI-genererad. Oklart hur och hur mycket, om den är helt gjord av en AI.
Är rösten AI? Vet man det?
Vi vet ingenting. Men med det sagt så är det ju det här, det är ju verkligen liksom inte hafsigt utfört överhuvudtaget.
Finstämt,
melodin.
Generiskt, men ändå lite unikt. Ja, men
det,
man jämför med
det är inte så här en PowerPoint-dikt från helvetet. Nej. I alla fall. Alltså, det är ganska välgjort. Det låter ganska exakt som det ska låta när det är tänkt att något ska låta exakt som det ska låta. Och då är frågan, vad händer nu då? First Aid Kit kan väl då turnera med en serverhall kanske, det vore coolt.
Ja.
Personerna bakom låten som på något sätt har använt AI är då Mårten Winter, Malte Leffers-Karlsen, Ryan David Peterson och Niklas Engvall. Det här är alltså fyra namn som låter exakt som valfritt låtskrivare camp i Los Angeles.
Eller typ Melodifestivalen. Några som sitter och vinkar.
Ja, men folk har blivit väldigt engagerade i det här, så låt mig hålla min poäng väldigt, väldigt kort.
Yeah.
Vad är problemet? Alltså, hade det blivit en bättre låt om den hade varit gjord av några som sitter och vinkar i Melodifestivalen? Eller hade det varit en bättre låt om den visat sig att den nu hade skrivits helt analogt i ett rum med liksom AC, grönt, tea on whiteboard? Liksom,
det kan vi inte veta.
Blir det bättre bara för att man gör låtskrivande till något slags teambuilding exercise, vilket ju är så kommersiell popmusik nu för tiden tas fram? Mitt svar är att det spelar för ändamålet ingen som helst roll. Jag tänker inte ställa mig och försvara att riktig popmusik ska utföras som konsultverksamhet.
Du tycker att det redan är AI-likt hur det görs idag?
Ja.
Konsult... Låtskrivandet.
Om de nu väljer att prompta en AI så pass exakt att den gör det här på det viset, eller om de får fram liksom, samma effekt genom att ta ett etablerat musikprogram, Ableton eller vad fan de heter, I really, really don't care. Jag tycker inte att skillnaden här betyder att man ska stå upp för konsten. Egentligen tycker jag att det bara finns ett enda skäl för konstnärer att undvika att blanda in AI i sina processer. Och det är inte för att de ska bli mer äkta. Utan det är, din lilla låt, den kanske sliter lite för mycket på moderjord.
Oh,
när du sitter där och promptar.
Oh, det är så hemskt hur mycket som går åt av el för att bara ställa lite dumma frågor till ChatGPT eller en AI, varför har vi?
Precis, men det blir inte liksom vackrare bara för att du gör den på ett traditionellt sätt istället för att göra den i ett kolkraftsdrivet serverkluster. Resultatet blir detsamma oavsett, och naturligtvis kan konst utföras av robotar. Det vill jag ändå föra till protokollet. Det lärde jag mig av Kraftwerk och jag lärde mig det av Pet Shop Boys. Människor som i decennier arbetat hårt för att låta som maskiner och lyckades på det sättet vara mer mänskliga än de flesta. Skillnaden är naturligtvis att 99,9% av mänskligheten, liksom 99,9% av alla robotar, är helt värdelösa konstnärer och borde kanske inte göra konst ändå. Men jag hamnar ändå då liksom i väldigt okontroversiell hållning, känner jag kanske ändå.
Men hatar du den här låten?
Jag bryr mig inte om den låten.
Jag känner redan att den sitter på huvudet.
Den sitter på den. Melodin är ju otroligt effektiv, absolut. Men liksom så här, vi talar trots allt om genererad bruksmusik för TikTok. Och det är fascinerande hur den här liksom låten har slagit. Man har inte haft, vad det verkar, Spotifys egna redaktioner i ryggen. De har inte placerat den på några sådana här New Music Friday. De har 900 följare på Instagram. Däremot har de liksom fått den att slå på TikTok genom att vara väldigt medvetna om liksom vilka textrader man klipper ut och hur liksom den ska få det gensvaret. Så den har liksom växt organiskt. Jag är lite imponerad av det. Men den enkla poängen...
Men det har ju inte en AI gjort, utan det har en människa förstått.
Det har gissningsvis
någon. Och det är väl samma sak att det är en människa, eftersom de har promptat det här. Det är människor som har gjort det.
Men i vilket fall... Det här är ju sysslor som begåvade människor inte ska behöva ägna sig åt. Det är liksom, bra, låt maskinerna göra det här. Vi människor kan väl göra någonting svårare, något långsammare. Något som inte är tänkt att först och främst fungera alldeles perfekt och friktionsfritt i 14 sekunder.
Typ Turinhästen.
Exakt.
Det känns svårt för en AI att vara så, var i den här vindpinade stugan är det vackrast att sätta kameran.
Exakt. Ingenting är omöjligt, säger jag, även om Turinhästen. Men det här är ju en perfekt sån sak vi verkligen bara rent principiellt kan outsourca till någon som inte bryr sig, nämligen en AI. Så kan vi som bryr oss få tänka på någonting annat. Vi kan tänka på nästa dry cleaning-album eller någonting istället. Has a home in my house, but I don't like to clean. I find clean.
DNs Rebecka Kärda menar att just nu syns tecken på ökad Enquist-aktivitet. Vi pratar alltså om P.O. Enquist, författaren och dramatikern. Svensken. Ja, en världskändis som du brukar hitta.
Han är otroligt känd.
Ja?
Man har ju typ inte begripit hur känd P.O. Enquist var i världen ändå.
Uppsatt på Broadway.
Ja, bara en sån sak.
Tecknen är bland annat att Tankesmedjan Katalys lanserar podcasten I Kapten Enquists bibliotek i höstas. Och i varje avsnitt så fokuserar de på ett verk eller ett ofta förekommande tema hos Enquist. Och sen att senaste numret av tidskriften Essä har tillägnat en av Enquists tidigare romaner Hess från 1966. Alltså hela numret handlar om den. Och sen antar jag att du och jag också är med, för att vi har läst P.O. Enquists självbiografi. Och vi har väl varit med och ökat aktiviteten, får man anta.
Jag har ju läst Ett annat liv, som den heter, flera gånger. Jag köpte den när den kom ut 2008 eller 2007 eller någonting sånt där. Nu när jag var så otroligt trött på att dricka så kommer jag ihåg att fan, den där kan nog ge lite inspiration till att låta bli.
Det gjorde den ju verkligen, kan
jag föreställa. Jag försökte då gå och hitta P.O. Enquist. För jag utgår ifrån att P.O. Enquist förlag håller honom vid liv. Bokhandlaren sa till mig att de där finns inte i tryck överhuvudtaget längre. Vilket ju var väldigt tråkigt. Men som tur var för mig så hittade jag mitt gamla tummade ex längst in i en bokhylla. Så jag läste om den.
Bra, då ska man hålla hårt i dem och så ska man vara på jakt på antikvariat kanske.
Ja, eller så borde de bara trycka till skiten.
Ja.
Tips. Och jag slukade den på samma sätt som jag kommer ihåg att jag gjorde det igen. Den är tjock, den är 500 sidor eller någonting sånt där. Jag lyckades playa den på en eftermiddag.
Ja, det går ju ett huj. Jag lyssnade på den samt som jag åkte längdskidor, som den enda gjort. Och det var underbart. Att
det är
vara
han som
liksom,
läser den då, va?
Tyvärr så hörde jag Legimus-versionen.
Okay,
men jag har hört att när han läser det så är det magiskt, har jag hört av folk som har lyssnat.
Den är så rolig. Han är så krass.
Han är så krass och ödmjuk på samma gång. Och så rolig. Och så fort det är på väg att bli skryt så kommer han undan. Alltså han kommer undan. Alltså han kan säga vad som helst, han kommer undan det. Det är så kul. Vi har ju en favoritscen båda två, tror jag.
Ja, när han försöker dricka sig igenom Antabus.
Och klarar det.
Ja, han är pulsklocka. Han är ju extremt målmedveten. Han får ju då Antabus för att han är en grav missbrukare.
Av alkohol.
Men han får den här medicinen och ger sig fan på, för att han är ju ändå P.O. Enquist, att han ska klara det. Så han sitter med pulsklocka, kollar sin puls, så han dricker sin första bärs. Pulsen går upp.
Han blir röd i hela ansiktet.
Vid andra bärsen liksom bara svettas han. Så här. Det är ju fantastiskt. Han blir ju ihop och gifter sig också med, tror jag, den konstnärliga ledaren för den danska teatern. teaterakademi nu, vad det nu heter, motsvarigheten till Kungliga Dramaten. Och de får ju bo i Frankrike, i det där diplomathuset. Där är ju spriten alltid tillgänglig och han har ingenting att göra, så han går ju liksom runt där och bara super och super och super. Och så reflekterar han över att fan, jag undrar om jag kanske är skyldig den danska staten någonting för att jag druckit så himla mycket sprit. Och sen avslutar han då med, eller så är det de som är skyldiga mig i ungefär 3 år.
Ja. Nej, men det, jag är väldigt glad att det tydligen är ökad Enqvist aktivitet. Det kanske inte är P.O. Enqvist året än, men nästan, känner jag. Jag ska själv sätta tänderna i en hel del fler. Jag tänker på Svante Weiler, som är förläggare. Han har sagt om P.O. Enqvist att jag har, trots att jag kände Per-Olof Enqvist ganska bra, aldrig förstått hur en så begriplig människa kunde skriva så många obegripliga saker och ändå vara så älskad. Och det är verkligen sant. Jag läser En nedstartad ängel, som handlar om någon så gruvarbetare från Latinamerika, tror jag, som har sin fru på axeln, ihopväxt. Det var en helt obegriplig berättelse, men jättefin.
Men grejen med just Nedstörtad ängel är, det är ju i princip den enda boken han får ut sig under sitt absolut mest mörka missbruk. Mm. Och det är därför den blir så kort och så koncentrerad. Mm. Det är en fantastisk, vacker och totalt obegriplig roman, men den är liksom viktig i P.O. Enqvist-världen av det skälet. Den är liksom symbolen för hans liksom groteska, och det var ju verkligen ett groteskt missbruk.
Jag tycker också att det var väldigt inspirerande, hans research, när han åkte till Argentina för att följa några släktingar som hade emigrerat och gjorde jättemycket research. Och sen så fick han inte ihop det, så att han bara skrev en bok om innan de flyttade.
Men alltså P.O. Enqvist liv, han börjar ju som professionell idrottare, extremt duktig på det, tar sig in i den svenska kulturvärlden, blir bättre än alla andra, blir mer eller mindre liksom cancel för sin bok om baltutlämningen, sätts upp på Broadway, blir internationell liksom författare, översatt till typ 123 olika språk eller någonting sånt där, super så in i helvete under nästan 2 decennier, är nära att förlora livet.
Det är också fint när han...
Och när hans fru då till slut får in en skrivmaskin på hans sista behandlingshem för att hon tror att det är viktigt för honom. Och han sätter sig och börjar skriva efter att inte ha kunnat skriva på massor år och blir räddad därifrån. Det är en fantastisk berättelse. Fantastisk författare. Jag kände 40 år gammal, med allting jag vill göra så har jag liksom inte tid att sitta och slentriandricka.
Och det är P.O. Enqvist.
Och inspirationen är hans kraften som den boken kommer med. Och han var ju så att säga, han var ju nära att dö. Liksom. Han var nära på att förlora exakt allting. Kraften som den boken är skriven med, den är otrolig. Det är bland det finaste jag har hört och läst, och den var det även andra gången jag läste den.
Vad ska vi läsa här nästa? Vad ska vi ta oss an? Vi kanske kan ha en bokklubb. Vi kanske får med Moa på tåget också.
Det är den här om baltutlämningen är spännande.
Ska vi läsa den?
Jag har inte läst den. Vad fan heter den?
Jag började läsa manuset till hans tv-serie om August Strindberg, som heter Strindbergs liv. Mm. Vi kanske kan få med Moa på den också.
Legionärerna heter den.
Ja, okej, vi läser den först. Mm. Och sen blir Strindberg. Kan ni läsa med oss? Mm. Återkommer vi. Tack för idag.
Tack för idag.
Vet du, nästa vecka, då är jag utrikesreporter.
Just det, jag har gått med på det här mot bättre vetande.
Mm. Det pågår ett krig, ett kulturkrig, vet du det? Mellan Thailand och Kambodja.
Ja, de har inte bara ett kulturkrig skulle jag säga.
Ett riktigt krig också.
De har de facto skjutit på varandra.
Ja, men varför gör de det? Jo, de krigar om kultur. Om tempel, om ett par byxor med elefanter på. Jag känner att någon måste ju bevaka det. Allt fokus går ju just nu åt helt andra håll.
Alla krig som handlar om byxor är värda att utkämpa.
Ja, så att vi hörs nästa vecka, direkt från Thailand. Mm. Puss, puss,
puss.
Och fram till dess ska ni veta att vår producent han heter Mattias Valenius och vår tekniker hon heter Astrid Anka-Krona. Och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hejdå!
Hejdå!
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.